Efteråt grät han. Mm. Och han grät en verkligen hulkande gråt. Och jag tyckte synd om honom, ärligt talat. Om jag inte tar den här chansen så kommer jag dö här. Jag kommer dö i den här lägenheten. Han kommer mörda mig. Han slog mig med bälten. Han slog mig med kedjor och kättingar. Och när någon sparkar en med kängor i huvudet, då är det liksom kanske inte tanken att du ens ska överleva. Och jag tror att jag faktiskt överlevde många gånger, att misshandeln upphörde, för att han trodde nog att jag dog.
Det här är ett starkt avsnitt om att leva i, ta sig ur och överleva en våldsam relation. Ett extra insatt avsnitt på grund av att det på 3 veckor är 5 kvinnor som blivit mördade av sina män. Mord är den värsta utkomsten av mäns våld mot kvinnor. Men det finns 100 000-tals kvinnor som lever med våld varje dag. Det här är ett av våra största samhällsproblem. 2020 anmäldes 39 200 misshandelsbrott och 8 690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om. Ändå är mörkerantalet stort. Jag tror att en del av att åstadkomma förändring är att vi behöver känna det här på riktigt. Höra de här hemska historierna som är så många kvinnors verklighet. Därför bjöd jag in Isabelle Åhman till podden så att hon får berätta sin historia. Det kommer att göra ont att lyssna till det här avsnittet. Men kanske just därför är det också extra viktigt. Och jag är så tacksam för Isabelles mod att dela med sig. Jag vill innan vi drar igång avsnittet säga till er som är utsatta att det finns hjälp att få. Bland annat genom Unison och Unga relationer. Och för dig som lyssnar som inte är utsatt men vill hjälpa till, uppmanar jag att titta in hos Huskurage. Jag kommer länka till deras hemsidor i beskrivningen på det här avsnittet. Men ta gärna 30 minuter av din tid och lyssna på det här avsnittet och hjälp mig att dela det i sociala medier. Kanske kan det hjälpa till att öppna några ögon och få fler att vilja vara en del av förändringen. Så nu spelar vi in och säger varmt välkommen till Isabelle Åhman.
Tack så jättemycket.
Jättekul att ha dig här, eller kul, för vi spelar ju in ett extra insatt avsnitt här idag. På grund av den diskussionen som pågår just nu kring mäns våld mot kvinnor. Mm. Och vi ska väl också säga till de som lyssnar nu att vi spelar in via länk. Jag sitter hemma med corona och du sitter i Luleå, eller hur?
Ja.
Så det är inte samma studioljud som det brukar vara. Men det har folk överseende med. Alltså den här diskussionen är så het just nu. Det är ju för att det är 5 kvinnor som har blivit mördade på 3 veckor. Men det här är ju liksom den yttersta effekten av mäns våld mot kvinnor. Det är ju liksom det värsta som kan hända. Mm. Och det jag tycker är viktigt är att vi inte glömmer alla de här 100 000-tals kvinnorna som blir utsatt för våld varje dag. Det här är ju ett samhällsproblem som pågår hela tiden, tänker jag.
Oh, ja.
Tänk alla de här som liksom, där stryptaget inte var tillräckligt långt eller det slaget var inte tillräckligt hårt för att man skulle bli dödad. Mm. Därför så ville jag ju bjuda in dig idag för att prata om det här våldet som pågår och för att jag tycker att det är viktigt att lyfta offrenas röster, för jag tror att det behöver kännas ordentligt för att en förändring ska ske. Vi måste höra alla era berättelser och liksom känna den smärtan själva. För att vi som inte har varit utsatta kan ju liksom omöjligt sätta oss in i det.
Ja, det är ju lite rimligt också. Att det kan vara svårt att sätta sig in i en sån situation. Men
Absolut.
Jag tror att det kan finnas mycket värde i att försöka.
Mm. Och därför är du här idag. Därför att du har varit i en våldsam relation och också skrivit en bok om det här som heter I spår av dina händer.
Mm.
Så jag... Idag så vill jag ta del av och att mina lyssnare ska få ta del av din historia.
Mm.
Så jag tänker att du får börja med att berätta om den relationen du hade. Hur började den?
Alltså, den började ju väldigt tidigt för mig. Det var alltså min första allvarliga och seriösa relation. Och jag var bara 14 år när vi träffades.
Mm.
Vi träffades så många andra via nätet, även om det var länge sedan och det var väl i sociala mediers begynnelse. Det var väl de första plattformarna som kom. Och vi träffades där av naturliga orsaker för att vi bodde nära varann, helt enkelt. Mm. Jag anade väl ingenting då, vilket man kanske inte gör som 14-åring. Det är väl ingenting man egentligen... Jag tycker inte att man ska behöva tänka på det, men dessvärre så hade ju jag behövt det. Och många andra idag. När vår relation började väl egentligen inte förrän när vi träffades på riktigt. Och det gjorde vi relativt snabbt. Vi hann inte prata särskilt länge över nätet innan vi bestämde att vi skulle träffas. Och det gjorde vi på en fest i en närliggande stad. Mm. Och från den kvällen i princip så var vi ett par. Och allting gick väldigt, väldigt fort i början. Och han var väl som vem som helst. Jag uppfattade han som snäll men blyg. Det är standardbeskrivning.
Mm.
Och det var ju liksom så det var. Jag har upplevt en head over heels förälskelse efter det. Och jag kan ju inte påstå att den här förälskelsen då riktigt gick att jämföra. Så att, det var inte... riktigt så, men jag fann oerhörd sympati med honom och jag tyckte verkligen om honom till en början och jag hade ingen anledning att tycka någonting annat.
Och hur fick han dig att tycka om honom då och känna sympati för honom?
Men just för att han var så pass blyg och tillbakadragen och när jag fick liksom förklaringarna till varför han var så förstod jag ju att han hade ju haft turbulent uppväxt och det var mycket mobbing i skolan och liknande. Så att i och med de berättelserna så väckte han ju sympati väldigt fort. Och jag tror också det var en anledning till att vi så snabbt blev ett seriöst par och kunde berätta det liksom för våra föräldrar. Och de såg inte heller någonting konstigt med det.
Men hur utvecklade sig den här relationen sen då?
Han kom att flytta hem till mig. Jag var ju som sagt bara 14 år och jag hade ju skola kvar. Han gick ju gymnasiet redan då, men han hoppade av sin utbildning. Och syftet var ju att vi skulle börja gymnasiet tillsammans när jag hade slutat nian. Så kom det också att bli trots allt som hände innan det.
Mm.
Och den första misshandeln och våldtäkten kom att inträffa i mitt flickrum. Det var för mig en helt vanlig skoldag. Han hade som vanligt följt med mig till min skola. Det var heller ingenting som var konstigt eller någon som ifrågasatte alls. Utan det var helt okej. Så länge han inte påverkade mitt skolarbete så gick det bra att han följde med mig till skolan. Och den eftermiddagen kom vi hem och han hade varit lite spänd den dagen, uppfattade jag det som, och lite mer tillbakadragen och tystlåten.
Mm.
Och första slaget kom från ingenstans. Jag stod och skulle slå på en CD-skiva och jag stod vid bokhyllan. Och där kom första slaget, stryptag, så jag lyfte från marken.
Mm.
Och därefter blev jag nedkastad i sängen, överfallen och slutligen våldtagen. Det här har jag, alltså jag har ju som förstått det i efterhand vad som dels hände mig, att det handlade om frozen fright, liksom att jag frös och kunde inte göra motstånd, inte röra mig, ingenting. Jag var så paralyserad av rädsla. Och han, efteråt grät han.
Mm.
Och han grät en verkligen hulkande gråt och jag tyckte synd om honom, ärligt talat. För det var det det var det värsta jag hade sett. Han var så fruktansvärt utom sig. Och han var helt bedrövad över vad han hade gjort och lovade att det aldrig skulle hända igen. Och även om jag var rädd, såklart, så förlät jag honom på något sätt. Det var lättare att hantera det så. Jag vet ju inte riktigt om det var hela sanningen, men han sa att han var ju rädd att förlora mig och att det här var ett sätt att agera så att jag inte skulle lämna honom.
Mm.
Och i mitt förvirrade och skräckslagna tillstånd så tänkte jag givetvis inte rationellt heller.
Men jag tänker att det har varit säkert en del innan det här som har lett upp till att han, eller förstår du vad jag menar? Alltså, någon form av manipulation. Och, för jag tänker att det ändå kräver en del sånt för att man ska förlåta en sån grej. Att man på något sätt har blivit manipulerad till att acceptera ett sånt beteende från en annan människa.
Det är just det här att det handlade ju om min empati och min sympati med honom. Att det var verkligen han det var synd om i alla lägen.
Mm.
I och med det han själv hade fått uppleva och sånt, så hade jag redan i början av förhållandet fått det som ett normalt beteende från min sida.
Kan du beskriva lite mer hur, på vilket sätt han fick dig att känna så, att du liksom behövde känna sympati för honom och att det var synd om honom mer än om dig?
Ja, det fick jag ju inte förklarat till mig ordagrant, utan det var mer i saker han gjorde och att det alltid bollades tillbaka till det han själv hade varit med om. Att men jag beter mig så här och jag är blyg och jag vill inte umgås med som mina föräldrar desto mer, för att han var obekväm med det på grund av allting han hade varit med om. Och han ville hellre stanna hemma på helger än umgås med mina vänner eller sina egna vänner för den delen. På grund av det han hade varit med om. Och då, det var alltid det här på grund av det han själv hade upplevt och varit med om.
Det blev liksom någon form av, han isolerade er från omvärlden, eller?
Ja, och det började ju mycket tidigare än när vi flyttade ihop.
Men jag tänker, du sa också att han följde dig till skolan och sådana där saker. Var han väldigt så att han ville kontrollera dig och kontrollera vad du gjorde, var du befann dig, eller hur var det?
Oh ja. För hans del, hans förklaring var ju att han alltid var rädd att jag skulle lämna honom och att han än en gång skulle bli ensam. Då blev det liksom för mig ett obekvämt okej. För det var ju ändå ingenting som kändes normalt, men eftersom att jag trodde mig förstå varför så var det ju någonting jag godtog på ett sätt som jag inte skulle, men där fanns det ju också möjlighet för andra att kanske reagera tidigare.
Upplevde du att han liksom hängde upp sitt liv på dig lite grann? Att du var liksom ansvarig för att han skulle må bra?
Ja, det var ju mer hans depressiva sida som kom fram när han förklarade hur rädd han var för sånt. Och det var väl kanske ingenting han uttalade tydligt att han skulle begå självmord om jag lämnade honom. Men det var ju den känslan jag fick i början av relationen. Att jag måste verkligen vara försiktig så att han aldrig får för sig att jag skulle lämna honom. Mm. Och då är jag ju nykär och då är det ju dessutom väldigt mycket lättare att göra lite orimliga saker, tyvärr. Men överhuvudtaget att stanna kvar när något sånt har inträffat från första början. Det tyckte ju jag var egentligen orimligt då. Och det är ju någonting som jag har återigen lärt mig senare, att det handlar ju inte om att det var jag som hade ett orimligt beteende. Det handlade ju om, precis som du säger, manipulation från en människa som faktiskt förstår vad han gör. Och dels gör det medvetet och utstuderat.
Men ni blev ihop när du var 14. Hur länge var ni tillsammans sen? För ni flyttade till egen lägenhet, sa du, och sådär.
Ja, vi flyttade till egen lägenhet och jag levde i stort sett i fångenskap i 3 år. Så att jag flydde strax innan jag skulle fylla 18.
Kan du berätta om den här fångenskapen? Hur såg ditt liv ut då?
Alltså det var ju efter vi hade flyttat till egen lägenhet framför allt.
Mm.
Då blev ju min isolation ganska total. Jag hade ju en frizon till en början, och det var ju att jag gick på gymnasiet. Men eftersom att vi gick på samma linje så hamnade vi också i samma klass. För att vi var ju ett par i skolans ögon också från dag ett. I och med att vi flyttade till en ny stad som par. Vi började skola som par. Och allting var som så parrelaterat till oss. Mm. Men det var ju ändå ett ställe där han inte kunde misshandla mig. Men det avbröts också efter två terminer, ett år. När jag var tvungen att sluta skolan på grund av att jag var så sönderslagen att jag inte kunde visa mig där. Och mina betyg störtdök ju givetvis, och jag bad själv om att få sluta.
Han sätter dig i en lägenhet när jag var inne nu 16-17 år.
Mm.
Och han slår dig och våldtar dig varje dag.
Ja, i stort sett. Många reagerar på att jag förklarade med att jag blev våldtagen i stort sett varje dag. Men det handlar ju om att för mig var ju varje samlagssituation utan samtycke. För det var ju ganska givet att det här var ju ingen person jag ville ha sex med överhuvudtaget. Med tanke på vad han utsatte mig för. Det är ju inte alltid man slåss och skriker när man blir våldtagen, som vi mycket väl vet idag. Och även om samtyckesdiskussionen inte kanske fanns då, så var det ju ändå det handlade om.
Berättade han någonsin varför han gjorde det här? Eller liksom vad?
Jag har funderat kring det där mycket, och jag tror aldrig att jag egentligen fick någon rimlig, hur ska vi säga, ursäkt. Det låter ju jättekonstigt, men en rimlig förklaring. Han kunde bli rasande från ingenstans.
Mm.
Och då kunde det vara att jag hade gjort någonting fel, eller att det var för mycket tvätt, eller av ingenstans, av ren sadism.
Och då fick du sluta skolan. Och ingen agerade, ingen sa något. Ingen...
Nej, och jag kunde ju heller inte, när vi satt där på mitt sista skolmöte med min rektor, och min mamma var närvarande också, och han.
Mm.
Då kunde jag ju heller inte säga någonting. Nej. Utan det var nästan så att han pratade i mitt ställe och sa det att hon är mycket skoltrött, och han hade märkt det hemma också att jag inte mådde bra, och att han också trodde att det skulle bli mycket bättre om jag fick ta ett sabbatsår och sluta skolan tillfälligt.
Blev det värre när du slutade skolan då?
Ja, och det var ju från det som våldet eskalerade till, alltså det hade blivit dödligt om jag inte hade flytt.
Och då kommer ju den här frågan som vi inte ska ställa, för diskussionen blir ju fel. För man ställer ju alltid frågan, varför lämnar de inte? För att man ska förstå liksom varför den frågan är dum, så får du jättegärna berätta varför du inte lämnade.
När man har levt i, det egentligen spelar det ingen roll vilken tidsrymd som man pratar om våld i nära relation och i vilken utsträckning som våldet sker. Men man lever ju med en ständig livrädsla i någon form. Och den kan vara så oerhört paralyserande. Det var ju som att mina grannar, alltså vi bodde ju ändå i ett lägenhetsområde. Jag vet att vi hade grannar. Jag såg dem inte. Jag kunde ju se dem mitt emot i fönstret ibland. Men utöver det så såg jag ju aldrig ens en granne. Och då är ju hjälpen så vansinnigt avlägsen.
Var du paralyserad av rädslan för vad han skulle göra när du lämnade?
Ja, och det spelar ofta ingen roll hur allvarligt eller inte allvarligt i vissa fall. Det kan vara, hur ska vi säga, mildare former av våld. Men det är så förödande för självkänslan. Man har liksom inte de förmågorna riktigt förrän de kanske läggs framför dig. Du måste nästan få hjälpen serverad till dig och en öppen dörr och en utväg innan man klarar av att ta det steget. För att,
jag tänker att man blir så pass nedbruten också psykiskt. Som du och säger, men ingen självkänsla.
Nej.
Alltså, du har också blivit så isolerad att man tänker att det liksom är hela ens liv på något sätt.
Och det är väl
det väl det de vill få en att tro också, tänker jag.
Mm.
Men vad var det som fick dig att lämna till slut då?
Det var en vän som till slut, efter alla de här åren hade reagerat på mitt beteende. Mm. För det här var en person jag kände sen innan jag träffade honom. Och han frågade rakt ut, mer eller mindre, om han var snäll mot mig. Det var lite så det började. Och jag undvek frågan givetvis. Mm. Dels för att jag blev ju livrädd av frågan. För att det är ju ens ofta första reaktion, att man blir rädd. Men samtidigt så kände jag att om jag inte tar den här chansen så kommer jag dö här. Jag kommer dö i den här lägenheten. Han kommer mörda mig. Mm. För det hade varit så nära så många gånger, och i synnerhet det sista året.
Vad var det som hände då? Hur eskalerade det då?
Han blev mer hänsynslös i sitt våld. Det blev betydligt mer utdraget. Det blev grövre. Det blev mer och mer tillhyggen. Han slog mig med bälten. Han slog mig med kedjor och kättingar. Hans favoritgrej, det låter kanske lite konstigt att säga, men det är så jag uppfattar det. Och det är den minnesbilden jag har så tydligt inpräntad. Det är när han snurrar på sig sina kängor. Mm. Sina stålhätta kängor. Och då vet jag instinktivt vad som kommer att hända. Det är nästan så att jag spänner mig i kroppen nu fortfarande, för att minnet sitter kvar så tydligt i min kropp. Och när någon sparkar en med kängor i huvudet, då är det liksom kanske inte tanke att du ens ska överleva. Och jag tror att jag faktiskt överlevde många gånger, att misshandeln upphörde, för att han trodde nog att jag dog. Mm. Jag har vaknat i pölar av mitt eget blod.
Nu blir jag så här tårögd, men jag är ju också...
Men det är ju en normal reaktion. Det tyder ju på att du är en normalfuntad.
Ja, jag tycker att det är extremt jobbigt att lyssna till. Mm. Och att leva instängd och bli slagen med kedjor och sparkad med stålhätter. Alltså det är så orimligt. Och tyvärr liksom vardagen för så många kvinnor.
Mm.
Och du var rädd för ditt liv.
Mm. Oh ja.
Och så ställde den här vännen till dig en fråga.
Mm.
Om han var snäll mot dig, vad var han hade uppmärksammat då som gjorde att han ställde frågan?
Han hade ju främst uppmärksammat att jag inte verkade må bra. Jag var inte samma person jag hade varit när han lärde känna mig. Så att jag har alltid varit glad, utåtriktad, positiv. Men jag var ju inte den personen och mer alls. Jag var insluten, tyst. Jag vågade inte ha ögonkontakt med andra människor, för att jag vågade ju inte göra någonting som kunde trigga min pojkvän alls. Mm. Och då, det handlade också om sådana saker, att i synnerhet andra män fick jag ju absolut inte ens stå i närheten i kassan på Coop.
Men hur kommer det sig att du berättade för den här vännen sen då? Alltså för han frågade en gång, men du berättade ingenting direkt då, eller vad?
Men han sa bara att när du är redo så kommer jag hit. Och sen drar vi tillsammans härifrån.
Mm.
Jag hämtar dig härifrån. Mm. Och det var nog precis det jag behövde höra. Just de orden, att jag hämtar dig. Eller det finns en räddning. Någon kan komma hit till din lägenhet och ta dig fysiskt härifrån. Men det tog ett år innan jag vågade. Jag hörde av mig till honom via nätet en natt när jag bestämde mig för att det här får bära eller brista, för det kommer göra i alla fall. Stannar jag här så kommer jag dö.
Mm.
Och tar jag chansen och flyr så har jag ju fortfarande en liten chans att överleva. Skulle han komma på mig den natten, hade han vaknat och sett att jag skrev till den här personen. Jag vill inte tänka på vad som hade hänt, men gissningsvis så hade jag blivit en rubrik i tidningen kanske.
Mm. Du hade varit en av de här fem kvinnorna antagligen.
Gissningsvis.
Vad var det som fick dig att skriva till honom den natten?
Men det var just känslan av att jag jag ville ju inte att mitt liv skulle ta slut där i den lägenheten.
Mm.
Och på grund av honom. Jag ville ju ha en chans att leva mitt liv. Och det här kanske skulle vara min enda chans. Och där någonstans väcktes ett mod jag inte visste att jag hade och som behövdes. Men...
Och då kom han och hämtade dig, eller vad hände då?
Ja, han tog första bästa tåg från den orten han befann sig på och skrev bara en tid när tåget skulle vara framme och när han skulle komma då till min lägenhet. Jag hann bara se att han stod bak i andra sidan min ytterdörr. Och sen öppnade jag ytterdörren och sprang. Jag hade tagit på mig skorna i hallen och var färdig för att kuta. Och jag hade som inte med mig några direkta saker eller någonting. Utan jag hade som kläderna på kroppen och det lilla jag hade i smyg kunnat packa ner. Och det var allt. Och sen sprang jag. Och därifrån har jag väldigt... diffusa minnen. Jag kommer nästan inte ihåg någonting än idag från den första tiden. Från det att vi sitter på bussen tillsammans och jag vet att det är över.
Mm.
Och där blir mina minnen otroligt diffusa. Det tar, jag har nog inte minnen förrän 3-4 veckor senare ungefär. Jag tror nästan, det känns som att min hjärna nästan stängde av på grund av att jag för första gången på så många år kunde känna en lättnad och samtidigt var jag så fruktansvärt rädd. Det sitter ju kvar i min kropp än idag. Det sitter ju som i muskelminnen och grejer.
Men hur agerade han när du försvann då, när du lämnade?
Han flyttade ut från lägenheten väldigt kort därefter och från den dagen har jag inte hört någonting från honom. Nej. Alls, bortsett från när jag gjorde anmälan.
Men du anmälde honom? Ni åkte till polisen och anmälde honom? Du, din familj och du, eller hur?
Det var ganska långt senare. Det hann gå nästan 2 år innan jag vågade anmäla honom. För att jag var så rädd.
Mm.
Och det tog ju jättelänge innan min familj och mina närmaste ens hade en hel bild av vad som hade hänt. Vad jag hade varit med om. Och de berättelserna som jag bar på fick jag pytsa ut allt eftersom att jag orkade. För det var ju oerhört traumatiskt att prata om överhuvudtaget.
Mm.
Och just se sin familj bli så oerhört frustrerade och ledsna. Och det kändes ju nästan som att jag skadade dem i och med att jag berättade för dem.
Men vad hände sen när du anmälde då?
Jag anmälde och jag fick vara på ett antal polisförhör. Han togs in och förhördes, men eftersom att det hade gått så lång tid så fanns det ju inga konkreta bevis. Så vi hamnade i en ord-mot-ord-situation, vilket väldigt många gör.
Men sen tog du dig modet att skriva en bok om det här också.
Mm.
Vad var det som gjorde att du liksom vågade det? För att jag tänker att många som liksom faller offer för mäns våld mot kvinnor, de vågar ju liksom aldrig prata om det, tänker jag, inte ens anmäla.
Nej, och jag tror det var främst, eller jag tror mig veta att det var främst av den orsaken jag faktiskt skrev boken. För att jag har alltid ansett, eller alltid, men sen dagen jag faktiskt kunde prata om det här öppet, att det kanske är bland de viktigaste sakerna jag kan göra för att andra ska våga. Det går faktiskt att prata om sånt här och det går att berätta om det. Och vi har så många kvinnor i Sverige, men globalt, som bär på de här erfarenheterna som aldrig någonsin pratar om det.
Hur känns det för dig att prata om det här idag?
Det är fortfarande svårt.
Ja.
Men samtidigt så blir det givetvis lättare för varje gång man pratar om det.
Mm.
Men det sitter kvar i minnet, i kroppen. Ja, men det sitter i min själ.
Det är en upplevelse och en del av ditt liv som du aldrig kommer att bli av med liksom.
Nej, precis. Jag blir ju aldrig av med det, så att det är ju någonting som jag hanterar varje gång jag pratar om det också.
Mm. Man hör nästan det. Så sitter jag här och pressar dig. Men
inget bara. Jag kan tro det.
Mm. Jag tror att det är viktigt att de här historierna kommer ut, som du säger. Och det här har ju också gjort att många kvinnor öppnar upp sig för dig, eller hur? Jag ser ju på sociala medier att du liksom får mejl hela tiden från kvinnor. Och hur är det? Och vad skriver de? Kan inte du bara berätta för oss hur verkligheten ser ut där ute?
Dessvärre så är det oändligt många historier som liknar min. Jag kan inte säga att jag är förvånad, för att jag har jobbat med det här volontärt i så pass många år, så jag orkar inte bli förvånad längre. Men det är så ofattbart många kvinnor som genomlever ett helvete, rent ut sagt, dagligen. Och som inte kan, inte vågar, inte har möjlighet att be om hjälp. Och sen pandemin bröt ut och vi fick första bestämmelsen om restriktioner, att vi skulle jobba hemifrån, och det kom karantänsbestämmelser, så har det bara blivit värre.
Men vad kan vi göra då, tänker jag? Alltså vad tänker du att det finns för preventiva åtgärder som vi kan vidta för att minska det här samhällsproblemet, som ju liksom är ett av våra största samhällsproblem?
Mm. Nej, men jag tror dessvärre att vi har väldigt mycket att göra. Mm. I och med att frågan har varit så pass underprioriterad i så väldigt många år, så ligger vi så mycket back i preventiva åtgärder. Och det handlar ju faktiskt om att det börjar ju med våra barn. Att vi måste lära ut redan i skolåldern om samtycke, hur vi behandlar andra människor och vad som är okej och inte. Och ju tidigare man gör det och ju tidigare man implementerar sånt, desto mer har vi nog att vinna. Mm. Och detsamma gäller allt som har med all bedrövlig machokultur att göra. Och sen ska vi absolut inte underskatta civilkuraget bland oss alla.
Jag tänker att vi måste liksom börja utbilda om könsstereotyper i skolan.
Mm, oh ja.
Vad är en könsstereotyp? Hur bryter vi dem? Mm. Hur begränsar de oss? Hur ser verkligheten ut där ute?
Och det är också, det är samma sak på arbetsplatser. För att vi är ju, ja, vi är väl ganska många generationer som nu har missat det här i våran skolgång. Och det är ju någonting som blir lite vårat ansvar att efterutbilda oss i. Det här berör hela samhället. Var tredje kvinna utsätts för våld någon gång i sitt liv. Och ja, då känner vi ju förmodligen henne om vi känner fler än tre kvinnor. Mm. Vilket många gör. Mm. Och då gäller det också att män blir lika involverade.
Ja, för om en av tre kvinnor utsätts, så är det också en av tre män som utsätter. Ja, men det pratar
det
vi aldrig om.
Det är inte samma män som kutar runt och utsätter alla. Så lätt är det dessvärre inte.
Nej, och jag menar, det är ju det är där skulden ska läggas, tänker jag. Inte på kvinnorna som inte lämnar, eller på...
Nej.
Utan det är ju, och det är ju bra att Sverige är väl det enda landet som liksom benämner det som mäns våld mot kvinnor och inte domestic violence till exempel.
Nej.
Vilket är bra, men vi har ju en sjukt lång väg kvar att vandra.
Mm. Men det säger ju också någonting om hur det faktiskt ser ut globalt.
Mm.
Att vi har ju ett enormt problem i Sverige, men det här är ju inget problem som stannar i Sverige. Och enskild kultur, det finns överallt.
Och nu har du varit med i Fannys förebilder, och din historia kommer att gå ut till några tusen som lyssnar. Hur känns det?
Hur nervös jag än må vara för varje gång jag pratar om det här egentligen. Just för att det sitter så djupt inpräntat i mig att jag aldrig någonsin ska prata om det här. Att det kan vara farligt för mig om jag pratar om det, men det handlar inte ens om mig något mer.
Och vad skulle du vilja säga till de som lyssnar, om det är någon här som, om vi börjar med någon som är i en våldsam relation, vad vill du säga till henne som lyssnar?
Det är väldigt lätt att tro att det inte finns någon som kommer att tro på dig, som inte kommer att ta dig på allvar, men jag hoppas att du kommer att hitta mod att prata med någon.
Mm.
Det kan vara det enda du behöver göra. Och jag hoppas att den personen som hör det då finns där och faktiskt hjälper till. För det kan vi alla göra.
Och vad kan vi göra? Alltså vi som troligtvis känner en av de här tre kvinnorna. Vad kan jag titta efter? Vad kan jag göra för att hjälpa?
Jag tror att man ska lite sudda bort den här kanske stereotypa bilden man har inför sig själv om hur en våldsutsatt kvinna beter sig, vem hon är, hur hon ser ut eller ja, liknande, vad man nu har för förutfattade meningar, för att det handlar faktiskt inte om det, men det går ju alltid om vi bara pratar om det här generellt bland våra vänner, så tror jag kanske att vi kan se lite grann fler varningstecken, för att det kan vara allt ifrån ett förändrat beteende eller ett undvikande beteende. Det är ganska vanligt. Och aldrig liksom, ja, aldrig vara rädd för att fråga. Det värsta vi kan ha, det är ju rätt, tyvärr.
Mm.
Och det bästa som kan hända är ju faktiskt att vi har fel. Har vi nu inte fel, så erbjuda hjälp givetvis. Och beroende på om det skulle röra sig om akut våld, givetvis alltid kontakta polis. Alltid, alltid.
Men sen tycker jag också att det är viktigt att prata om att liksom våld är ju inte bara slag eller våldtäkt, utan det finns ju också psykisk misshandel. Mm. Det finns ju ekonomisk misshandel. Alltså det finns ju så mycket mer. Så att våldet yttrar sig ju på olika sätt.
Och bara genom att veta sånt och öka sina egna kunskaper, så hittar man nog faktiskt varningssignaler ganska lätt.
Mm.
Nu vill inte jag göra det här alldeles för förenklat, men det kan vara lättare än vi tror.
Ja, och jag tror att bara vi höjer kunskapen om det. Alltså, hur det liksom yttrar sig, hur våld ser ut på olika sätt, så kan vi också förekomma det, i alla fall uppmärksamma när det händer, tänker jag.
Mm. Oh, ja.
Om du inte känner att vi har missat något, så säger jag tusen tack till dig, Isabel, för att du vill vara med och berätta din historia, för att du är så modig och vågar göra det.
Tack.
Och tusen tack till er som lyssnat på det här extra avsnittet. Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer än att det här kändes viktigt, och jag hoppas att ni får en fortsatt bra vecka. Tack för att ni har lyssnat.